Mannen som inte fanns av Robert Ludlum i översättning av Martin Olsson. Osynlig förening, starkare än synlig. Herakleitos, 500 år före Kristus. Del 1. Kapitel 1. Det var alldagligheten som gjorde att man inte lade märke till byggnaden. Det kunde ha varit ett stort offentligt läroverk eller en regional skattemyndighet. Den lådliknande byggnaden av gulbrun tegel, fyra våningsplan runt en inre gård, såg ut som oräkneliga andra som uppförts på 1950- och 60-talen. En förbipasserande skulle inte ha tittat två gånger på den. Men här fanns inga förbipasserande. Inte på den här barriärön, 10 kilometer utanför Virginias kust. Ön tillhörde officiellt USA:s National Wildlife Refugee System. Och alla förfrågningar besvarades på samma sätt. Inga besök tillåtna på grund av det ytterst känsliga ekosystemet. En del av öns läsida var mycket riktigt hemvist för fiskljusar och skrakar. Rovfåglar och deras bytesdjur, båda utrotningshotade av det största rovdjuret av alla, människan. Men på den mellersta delen av ön fanns ett 6 hektar stort område med välvårdade gräsmattor och terrasser, där den oansenliga byggnaden var belägen. Båtarna som angjorde Parrish Island 3 gånger om dagen hade en WRS-markeringar och på håll gick det inte att se att personalen som färgades dit inte alls såg ut som skogvaktare. Om en fiskebåt i sjönöd försökte lägga till vid ön skulle den hejdas av kakiklädda män med vänliga leenden men med hårda kalla ögon. Ingen släpptes någonsin tillräckligt nära för att kunna se och undra över de 4 vakttornen och elstängslet som omgav området. Hur föga anmärkningsvärt Parrish Islands psykiatriska sjukhus än var till yttre, så rymde det en otämd natur av ett helt annat slag än den som omgav det. Det mänskliga psyket. Få personer inom regeringen kände till sjukhusets existens. Men enkel logik hade krävt att det byggdes ett psykiatriskt sjukhus för patienter som hade tillgång till hemligstämplad information. När sådana personer förlorade förståndet måste de kunna behandlas i en säker miljö. På Parrish Island kunde tänkbara säkerhetsrisker övervakas noga. Alla anställda fick genomgå en rigorös säkerhetskontroll och de ljud- och bildövervakningssystem som var igång dygnet runt bidrog ytterligare till att förhindra eventuella brott mot säkerheten. Som en extra åtgärd fick den kliniska personalen cirkulera mellan avdelningarna var tredje månad för att därmed minimera risken för olämpliga bindningar. Säkerhetsföreskrifterna krävde även att patienterna betecknades med nummer, aldrig med namn. Vid enstaka tillfällen bedömdes en patient som en särskilt stor risk, antingen på grund av arten av psykisk sjukdom eller för att personen hade speciellt känsliga kunskaper. En patient med en sådan beteckning hölls åtskild från de andra patienterna i en speciell, låst avdelning. I den västra flygeln på 4:e våningen fanns en sådan patient, nummer 5312. En anställd som just hade förflyttats till avdelning 4W och mötte patienten nummer 5312 för första gången kunde inte veta något annat om honom än det han såg, att han var drygt 1,80, ungefär 40 år gammal, hade kortklippt brunt hår och klarblå ögon. Om deras blickar möttes skulle den anställde bli den första att titta bort. Patientens stirrande blick var så intensiv, så nästan fysiskt genomträngande att den kunde få vem som helst att tappa fattningen. Allt övrigt stod i patientens journal. Vad hans otämda natur beträffade kunde man bara gissa. I ett rum på avdelning 4W hördes explosioner och skrik, men enbart i patientens oroliga drömmar, som blev allt mer livfulla just innan han vaknade. Ögonblicken före uppvaknandet, när betraktaren är medveten enbart om det han ser, ett öga utan ett jag, fylldes av en följd av bilder.